Ejlkrigarna i den djupa sänkan bland de brunbrända kuperade gräsmarkerna kunde ha varit statyer. De tog ingen som helst notis om dammolnen som kastades mot dem av en yrande vind. Inte heller besvärades de av att snön egentligen borde ha legat djup så här års. Ingen av dem hade ens sett snö, och den stekande förmiddagssolen var mildare än i landet de kom ifrån. Deras uppmärksamhet var fäst vid åsen som reste sig i söder. De väntade på den signal som skulle förkunna att Chaidos Ale-klan snart skulle gå sitt öde till mötes. Utåt sett skilde sig Cheverna inte från de andra, frånsett att hon omgavs av en ring av spjutjungfrur som hukade omkring henne med ansiktena redan dolda bakom sina svarta slöjor. Hon väntade också med större otålighet än hon visade. Men det var inte det enda som upptog hennes tankar. Detta var ett av skälen till att hon var ledare, medan resten följde efter. Den andra orsaken var att hon förmådde se de möjligheter som fanns om man inte lät sig fjättras av utslitna seder och nattståndna traditioner. En hastig blick åt vänster visade henne 12 män och en kvinna, alla med rund oxlädersköld och 3 eller 4 korta spjut. De var klädda i gråbrun carinchor som smälte in i den här omgivningen lika bra som i det trefaldiga landet. Efalin, vars kortklippta grå hår nu doldes under chauffan som hon bar virad om huvudet, sneglade då och då åt Chevernas håll. Om en spjutjungfru överhuvudtaget kunde vara illa till mot, så var Efalin det nu. En del av Chaidos jungfrur hade begett sig söderut för att ansluta sig till narrarna som svansade kring Randall Thor, och Cheverna var övertygad om att det pratades om saken bland dem som var kvar. Efalin undrade säkerligen om detta kunde uppvägas av att hon lät Cheverna få en eskort av spjutjungfrur, som om hon själv en gång hade varit far Darish May. Efalin hade i varje fall haft klart för sig var den verkliga makten fanns. Männen var liksom Efalin ledare för var sin krigarorden inom Chaido. När de inte spanade mot åsen iakttog de varandra. Särskilt Merrick, Shire Dunes kraftfulla ledare, och den ärrade Benduin som anförde far Aldasardin. Efter denna dag skulle det inte längre finnas någonting som hindrade Chaido från att sända en man till Ruidin. En man som skulle bära klanhövdingsmärke om han överlevde. Tills detta skett var det Chevernas sak att fylla klanhövdingens roll, eftersom hon var änka efter den sista hövdingen. Efter de båda sista hövdingarna. Och måtte de som muttrade om att hon förde med sig otur sätta orden i halsen och kvävas. Med ett lågt rassel från armbanden av guld och elfenben rättade hon till den mörka sjalen över armarna och drog sina halsband på plats. Också dessa var huvudsakligen av guld eller elfenben. Men ett pryddes istället av otaliga pärlor och rubiner och hade tidigare tillhört en våtlandskvinna. En kvinna som nu gjorde tjänst i vit kaftan tillsammans med de andra Gaishiner som fortfarande var kvar vid berget, som bar namnet Frändebarnes dolk. Halsbandets verkliga prydnad var en rubin, stor som ett smärre hönsägg, vilken nu vilade mellan Chevernas bröst. Det fanns stora rikedomar att vinna i våtländerna. På hennes hand glimmade det till av en grön eld när solen träffade en stor smaragd. Att bära ringar på fingrarna var ett våtlandsbruk värt att anamma. Hur många blickar hon än fått stå ut med för den som hon bar. Hon skulle gärna ha haft fler om de bara vore lika magnifika som denna. De flesta av männen trodde att antingen Merrick eller Benduin skulle vara den första som fick de visas tillåtelse att anträda resan till Ruidin. Av alla ordensledarna var det bara Efalin som misstänkte att ingen skulle få det. Och även i hennes fall var det bara en misstanke. Dessutom var hon skarpsinnig nog att nämna sina misstankar endast för Cheverna, och då i förtäckta ordalag. De andra hade inte utrymme i sina tankar för möjligheten att göra sig kvitt det gamla. Och även om Cheverna var otålig att ikläda sig den nya skrud, var hon fullt medveten om att det måste ske långsamt. Det var redan många av de gamla sederna som förändrats sedan de korsat drakmuren och gett sig in i våtländerna. Jämfört med det trefaldiga landet var de fortfarande våta, men inte desto mindre stundade många fler förändringar. När hon väl hade Randall Thor i sitt grepp, när hon väl hade äktat Carr a Carn, hövding över alla Ales hövdingar, allt prat om draken återfödd var bara våtlänningarnas tomma pladder, skulle både klanhövdingar och septhövdingar utses på ett nytt sätt. Kanske till och med krigarordnarnas ledare. Randall Thor skulle utse dem. Efter hennes anvisningar naturligtvis. Och det skulle bara vara början. Till exempel fanns ju våtlänningarna sed att låta en befattning gå i arv. Vinden friskade i och lyfte dammet högre. Dess vinande skulle dränka ljudet av våtlänningarnas hästar och vagnar. Cheverna rättade till sjalen igen och tvingade tillbaka en grimas. Hon fick inte på några villkor verka orolig. Det räckte dock med en hastig blick åt höger för att lugna henne. Där befann sig mer än 200 av Shaidos visa i en tät klunga. I vanliga fall skulle åtminstone några av dem ha bevakat henne som gamar. Men nu var allas blickar på åsen framför dem. Mer än en av dem sysslade besvärat med sjalen eller slätade till sin bylsiga kjol. Chevernas läppar kröktes. Några av ansiktena glimmade av svett. Svett. Att visa oro så öppet. Var hade de sin heder? Alla stelnade till en aning när en ung Chauvinay visade sig på backkrönet och drog ner slöjan medan han klättrade ner. Han kom raka vägen till henne, vilket var precis som det skulle. Men till hennes irritation talade han med tillräckligt hög röst för att alla skulle höra. En av deras spejare kom undan. Han var sårad, men fortfarande kvar på hästryggen. Ordensledarna började röra på sig innan han slutat tala. Det gick inte an. I själva striden var det de som förde befälet. Cheverna hade aldrig gjort mer än hållit i ett spjut i hela sitt liv, men hon tänkte inte låta dem glömma vem hon var, inte för ett ögonblick. Anfall dem med alla spjut ni har, beordrade hon med hög röst, innan de hinner göra sig beredda. De vände sig mot henne som en man. Alla spjuten, sa Benduin med vantrogen röst. Du menar väl alla utom skyddspatrullerna? Merrick såg på henne med mörk blick och talade i mun med Benduin. Om vi inte håller kvar några reserver kan vi bli... Cheverna avbröt dem båda. Alla spjuten. Det är Aisha Jair vi ska dansa med. Vi måste omedelbart överrumpla dem. Effalin och de flesta av de andra tyglade sina miner. Men Benduin och Merricks bistra uppsyner visade att de var redo att komma med mothugg. Idioter. Mot sig hade de några dussin Aisha Jair och ett par hundra våtlandssoldater. De hade de drygt 40 000 Al-Gaidiswai som de hade insisterat på att få med sig. Och likväl ville de ha sina spejarpatruller och spjut kvar i beredskap, som om det vore andra Ale eller en hel våtlandshär de hade att göra med. Jag talar som Shaidos klanhövding. Hon borde inte behöva säga det, men en påminnelse skadade aldrig. Det är bara en handfull. Hon fyllde varje ord med förakt. Vi kan meja ner dem om spjuten rör sig snabbt. Vid gryningen idag var ni redo att lämna design. Vad är det jag känner lukten av nu? Fruktan? Rädsla för en liten skock våtlänningar? Har heden lämnat Shaido? Detta förvandlade deras ansikten till sten, vilket varit just hennes avsikt. Till och med Falins ögon glimmade som grå juveler när hon drog slöjan över ansiktet. Hon gjorde några gester på spjutjungfrunas teckenspråk och när ordensledarna sprang upp för slänten följdes de av de jungfrur som omgivit Cheverna. Det var inte vad Cheverna hade tänkt sig, men nu var i varje fall spjuten i rörelse. Till och med från sänkans botten såg hon hur det som förut bara sett ut som tom gräsmark spydde fram gestalter i Cadyn Shore som alla skyndade söderut med långa steg som gott och väl kunde mäta sig med en springande hästs. Det fanns ingen tid att förlora. Cheverna bestämde sig för att tala med Efferlin senare. Sen vände hon sig mot de visa. Dessa kvinnor, utvalda bland de starkaste av Shaidos visa som kunde leda kraften, var mellan 6 och 7 gånger så många som Eishedena kring Randall Thor. Men likväl kunde Cheverna spåra tvivel i deras blickar. De försökte dölja det bakom stenhårda masker, men det fanns där och avslöjade sig genom flackande blickar och tungor som fuktade torra läppar. Många traditioner skulle få sin ände idag, traditioner lika gamla och orubbliga som lagen själv. Visa deltog inte i strid. Visa höll sig borta från Eishedir. De kände mycket väl till de urgamla sägnerna om hur älfolket sänts till det trefaldiga landet för att de hade svikit Eishedena och att de skulle möta sin undergång om de någonsin svek dem igen. De hade hört berättelserna och framförallt vad Randall Thor påstod. Att Ael, som en del i sin tjänst hos Eishedena, hade svurit att aldrig bruka våld. Cheverna hade varit övertygad om att dessa historier var lögnaktiga. Men nu hade hon börjat inse att de var sanna och att de visa visste det. Inte för att någon hade sagt det till henne för all del. Och det spelade ingen roll. Själv hade hon aldrig företagit de 2 resor till Ruidin som krävdes för att en kvinna skulle bli vis. Men de andra hade ändå godtagit henne, om än med största motvilja i vissa fall. Nu hade de inget annat val än att fortsätta godta henne. De oanvändbara traditionerna skulle krossas och formas om till nya. Eishedir, sa hon tyst. De böjde sig mot henne med rasslande smycken för att uppfatta hennes lågmälda ord. De har Randall Thor, Kar Akarn. Vi måste ta honom från dem. Här och där såg hon rynkade pannor. De flesta trodde att hon ville ha Kar Akarn levande för att kunna hämnas Kolladin, hennes andra make. Det kunde de förstå, men de skulle inte ha följt henne hit för den sakens skull. Eishedir, väste hon vredgat. Vi höll vår ed, men de bröt sin. Vi kränkte inga fördrag, de kränkte alla. Ni vet hur Deshane blev mördad. Och naturligtvis visste de. Plötsligt fanns det en vassare blick i de ögon som betraktade henne. Att döda en vis var ett illdåd av samma rang som att döda en gravid kvinna, ett barn eller en smed. Några blickar var mycket vassa. Teravas, Rialas, Andras. Om vi tillåter dessa kvinnor att gå ostraffade för ett sånt dåd kommer vi att vara värre än djur. Vi kommer att sakna heder. Jag håller min heder. Med dessa ord samlade hon värdigt sina kjolar och stegade upp för slänten med högburet huvud. Hon var viss om att de andra skulle följa med. Det skulle Therava, Norlea och Dailin se till, liksom Riale, Tion, Meira och de andra som hade följt med henne några dagar tidigare och sett Eishedena slå Randall Thor och fösa ner honom i träkistan igen. Hennes påminnelse hade varit riktad till dessa 13 mer än de andra, och de vågade inte svika henne. Sanningen om Deshainas död band dem till henne. De visa hade hissat upp kjolarna för att få benen fria, men trots att de sprang för allt vad tygen höll förmådde de inte hålla jämna steg med Algai Deswai i sina Cadyn Shore. De löpte 5 milsteg över de låga böljande kullarna, inte långt att springa, och när de nådde ett backkrön fick de se spjutdansen redan i full gång, om det nu var rätt ord. Tusentals Algai Deswai svällde som ett gråbrunt hav kring en ring av våtlänningsvagnar, vilka i sin tur omgav en av de små trädklungor som fanns här och där i markerna. Cheverna drog ilsket efter andan. Eishedena hade till och med hunnit föra alla sina hästar innanför barrikaden. Spjuten omringade vagnarna, pressade mot dem, bombarderade dem med kaskader av pilar. Men de i främsta ledet tycktes stoppas av en osynlig mur. Till en början seglade de högsta pilarna över denna mur, men sen började också de möta det osynliga hindret och studsa tillbaka. Ett lågt mummel steg bland de visa. Ser ni vad Isidena gör? Frågade Severna barskt, som om också hon kunde se kraftens flöden vävas. Ett hånfullt leende ville kröka hennes läppar. Dessa befängda Isidena med sina högt prisade tre eder. När de äntligen bestämde sig för att de måste använda kraften som vapen istället för att bara bygga sköldar skulle det vara för sent. Förutsatt att de visa inte stod här och fånglodde allt för länge. Någonstans bland vagnarna fanns Randall Thor, kanske fortfarande dubbelvikt och nedstoppad i en kista, likt en rulle siden, färdig för avhämtning. Om Isidena kunde hålla honom under kontroll så kunde hon också göra det med sina visa till hjälp. Och med ett löfte. Thurava, gå till västra änden med din hälft nu. Var redo att gå till angrepp när jag gör det. För The Shane och för den Toe som Isidena är skyldiga oss. Vi ska få dem att uppfylla Toe som ingen gjort till förne. Att tala om att förmå någon att uppfylla en förpliktelse de inte känns vid var förvisso fåfängt skrävel. Men från de visa hörde Severna andra ursinniga löften om att Isidena skulle få uppfylla sin Toe. Endast de som på Severnas order hade dödat The Shane stod tysta. Theravas läppar smalnade, men till sist sa hon: Det ska bli som du sagt, Severna. Med mjuka, snabba steg förde Severna sin hälft av de visa till östsidan av slagfältet. Om man nu kunde kalla det så ännu. Hon hade velat stanna på någon höjd där med god sikt. Det var så en klanhövding eller stridsledare ledde sina styrkor i spjutdansen. Men här vann hon inget bifall ens från Therava och de andra som delade hemligheten om The Shines död. De visa stod i skarp kontrast mot Algaid Siswai när de på hennes order ställde upp sig i sina vita algoderblusar, mörka yllekjolar och sjalar, glittrande smycken och midjelånga hår som hölls tillbaka av mörka hopvikta hucklen. Om de skulle delta i spjutdansen skulle de vara inne i den, inte för sig själva på någon kulle. Det hade de bestämt. Men likväl trodde inte Severna att de insett att det var de som skulle utkämpa det egentliga slaget idag. Efter denna dag skulle ingenting bli sig likt igen. Och att fjättra Randall Thor var den mest obetydliga delen i förändringen. Det var bara kroppslängden som vid en snabb blick skilde männen från kvinnorna bland de Algaid Siswai som stirrade bort mot vagnarna. Slöjor och chauffa dolde huvuden och ansikten, och en Kandin Sor var den andra lik, bortsett från de skillnader i snitt som markerade klan, sept och orden. De som befann sig i utkanten verkade vilsna och muttrade sinsemellan, medan de väntade på att någonting skulle hända. De hade kommit hit inställda på att dansa med Eishedernas ljungeldar. Och nu stod de bara och trängdes, allt för långt bort för att ens kunna använda hornpilbågarna som fortfarande var kvar i sina fodral på deras ryggar. Om Severna fick som hon ville skulle de inte behöva vänta länge. Hon satte händerna mot höfterna och vände sig till de andra visa. Ni som står söder om mig, avbryt det som Isidena gör. Ni som är norr om mig, gå till angrepp. Spjut framåt marsch. Med denna order vände hon sig åter mot vagnarna för att beskåda förintelsen av dessa Isidir som trodde att stål var det enda de hade att frukta. Ingenting hände. Framför henne trängdes massan av Algaid Siswai ganglöst och det högsta ljud som hördes var det dova trummandet av spjut mot lädersköldar. Severna samlade sin vrede, tvinnade den som tråd från en spinnrock. Efter att hon fått se den brutalt slaktade The Shines lik hade hon varit helt övertygad om att de var redo. Men om de fortfarande fann det otänkbart att attackera Eichegger tänkte hon hetsa dem att göra det, om hon så måste dra så mycket skam över dem att de krävde att få Guy Shines vita skrud. Plötsligt flög ett klot av ren fräsande eld, stort som ett manshuvud, i en vid båge mot vagnarna. Det följdes av ännu ett och så dussintals fler. Det som knutit sig i hennes mage löstes upp. Fler eldklot kom från väster, från Therava och hennes grupp. Strax började det ryka från vagnar som fattade eld. Först tunna grå strimmor, men snart allt tjockare svarta rökpelare. Mumlet från Algaizis Y fick en ny ton. Och även om de som stod närmast framför henne inte rörde sig nämnvärt, fick hon en tydlig känsla av att hela massan pressade sig framåt. Från vagnarna hördes svaga, arga rop och vrål av smärta. Vad Eichedernas mur än bestått av, så hade den rämnat nu. Det hade börjat och slutet kunde bara bli ett. Rand Althor skulle bli hennes. Han skulle ge henne Eilfolket, erövra alla våtländerna åt henne och innan han dog ge henne döttrar och söner som skulle leda Eilfolket efter henne. Det skulle kunna bli riktigt trevligt. Han såg faktiskt inte alls illa ut, ung och stark som han var. Hon hade inte väntat sig att Eichedena skulle vara lätta offer och det var de heller inte. Eldklot föll bland spjuten och förvandlade figurer i Cairn Shore till levande facklor. Och ur den klara himlen regnade blixtar som slungade upp kaskader av jord och människor där de slog ner. De visa lärde sig emellertid av allt det de såg, om de nu inte vetat redan innan, men hindrats av tvekan. De flesta ledde kraften så sällan, särskilt inom synhåll från någon annan än andra visa, att de enda som kände till huruvida en kvinna ägde förmågan var andra visa. I vilket fall som helst hade blixtarna knappt börjat drabba Shaido-krigarna förrän den första slog ner bland vagnarna. Det var inte alla som nådde sina mål, både eldkloten som dånade fram genom luften, nu ibland stora som hästar, och silverblixtarna som störtade mot marken likt spjut kastade från himlen, kunde plötsligt studsa ur sin bana som om de mötte en osynlig sköld. Andra exploderade i flykten eller bara försvann. Dån och muller fyllde luften blandat med rop och skrik. Cheverna blickade upp mot skyn med förhäxad blick. Det var som illuminatörernas föreställningar som hon hade läst om. Plötsligt blev världen vit för hennes ögon och det kändes som om hon svävade. När hon återfick synförmågan låg hon raklång på marken ett dussin steg från platsen där hon stått. Det värkte i hela hennes kropp. Hon fick kämpa efter andan och hon var täckt av uppkastad jord. Håret ville lyfta från hennes huvud. Andra visa hade också slagits till marken och låg strödda kring ett ojämnt, fambrett hål som slitits upp i marken. Från några klänningar steg tunna rökslingor. Alla hade inte fallit. Blixtarna och eldkloten fortsatte sin kamp i skyn, men allt för många. Hon måste mota dem tillbaka in i dansen. Hon tvingade sig att andas och kravlade sig upp utan att bry sig om att borsta av sig jorden. Framåt spjut, ropade hon. Hon högg tag i Astellanes knotiga axlar och började dra kvinnan på fötter. Men såg sen den glasartade, döda blicken och lät henne falla. Istället fick hon upp en omtöcknad Doraya. Varefter hon tog ett spjut från en fallen oskvandrare och viftade med det över huvudet. Få spjuten på marsch! En del av de visa tycktes ta hennes ord bokstavligt och kastade sig mot massan av Algaizis Y. Andra behöll fattningen bättre och hjälpte dem som kunde resa sig. Stormen av eld och oska fortsatte medan Cheverna rasade fram och åter längs raden med visa med spjutet i högsta hugg och ropade: framåt spjut! Spjuten på marsch! Hon fick lust att skratta. Och strax bröt skrattet verkligen fram. Hon var helt nedstängd med jord och omgavs av ett rasande slag. Och likväl var hon upprymd som aldrig förr i sitt liv. Det var nästan så att hon önskade att hon valt att bli spjutjungfru. Nästan. En far Darish May kunde aldrig bli klanhövding, lika lite som en man kunde bli vis. Så den enda väg till makt som stod öppen för en spjutjungfru var att avsäga sig spjutet och bli vis. Som hustru till en klanhövding hade hon haft makten i sin hand vid en ålder då en jungfru knappt fick hålla i ett spjut och de visas lärlingar nätt och jämt anförtroddes att hämta vatten. Och nu hade hon alltihop. Hon var både vis och klanhövding, även om det skulle dröja lite innan det sistnämnda blev helt godtaget. Titlar spelade föga roll så länge makten var hennes. Men varför skulle inte båda kunna bli hennes? Ett plötsligt skrik fick henne att sno runt och med gapande mun såg hon en raggig grå varg slita upp Doceras strupe med sina käftar. Utan att tänka slungade hon sitt spjut i sidan på djuret. Vargen hann knappt vrida sig för att hugga efter spjutskaftet för ännu en av de stora bästarna tog ett språng förbi henne och kastade sig i ryggen på en Algaid Siswai. Den följdes av ytterligare en varg, sen ännu fler som kastade sig över krigare i Cardinshore var helst hon vände blicken. Hon genomfors av en vidskeplig skräck medan hon drog loss sitt spjut. Aisha Dena hade kallat vargar till sin hjälp. Hon kunde inte slita blicken från den hon hade dödat. Aisha Dena hade... Nej. Nej, det fick inte förändra någonting. Hon skulle inte tillåta det. Slutligen förmådde hon ta blicken från vargen. Men innan hon hann ta upp sina uppmuntrande rop till de visa var det någonting annat som fick henne att tigande spärra upp ögonen. En klunga ridande våtlänningar i röda hjälmar och harnesk svingade sina svärd och stötte med långa lansar mitt bland hennes Algaid Siswai. Varifrån hade de kommit? Hon insåg inte att hon hade talat högt för en Rial svarade henne. Jag försökte tala om det för dig, Cheverna, men du ville inte höra på. Den rödhåriga kvinnan betraktade hennes spjut med en blick fylld av avsmak. Visa skulle inte bära spjut. Cheverna la demonstrativt vapnet i armbäcket på det sätt hon sett septhövdingarna göra. Rial fortsatte. Våtlänningar har gått i angrepp söderifrån. Våtlänningar och Siswai Aman. Hon uttalade ordet med allt det hånfulla förakt som rätteligen tillkom dem som kallade sig för drakens spjut. De har spjutjungfrur också och det finns visa där. Som kämpar, sa Cheverna vantroget innan hon insåg hur det lät. Om hon kunde kasta bort förlegade sedvänjor så kunde förstås de solförblindade narrarna i söder som fortfarande kallade sig för Eil göra samma sak. Fast hon hade inte väntat sig det. Det var säkerligen Sorrelä som hade fört dem hit. Kärringen fick Cheverna att tänka på ett jordskred som störtade ner för en bergsida och drog med sig allt i sin väg. Vi måste genast gå till angrepp mot dem. De ska inte få Randall Thor. Eller förstöra vår hämnd av design. Tillade hon när Rial spärrade upp ögonen. De är visa, sa den andra kvinnan med tonlös röst. Och Cheverna nåddes av en bitter insikt. Att ge sig in i spjutdansen var illa nog. Men att visa skulle angripa andra visa var mer än ens Rial kunde gå med på. Hon hade varit införstådd med att Design måste dö. Hur skulle man annars få de andra visa? För att inte tala om Algaid Siswai att anfalla ACJ, vilket de måste göra för att få Randall Thor i sin makt. Och med honom hela Eilfolket. Men det hade skett i lönndom, i sällskap med likasinnade kvinnor. Detta skulle ske inför allas blickar. Narrar och ynkryggar, det var vad de var. Nå, så slåss då mot de fiende du kan förmå dig att kämpa mot, Rial. Hon fyllde varje avhugget ord med så mycket hån hon förmådde. Men Rial bara nickade. Sen rättade hon till sjalen, kastade en sista blick på Chevernas spjut och återvände till sin plats i ledet. Kanske det fanns något sätt att få de andra visa att ta första steget. Det bästa hade varit att ta dem med överraskning. Men vad som helst var bättre än att de snodde åt sig Randall Thor mitt framför ögonen på henne. Hon skulle ha kunnat ge vad som helst för en kvinna som kunde leda kraften och gjorde vad hon blev tillsagd utan mothugg. Och för att få vara uppe på en höjd där hon kunde övervaka stridens förlopp. Med spjutet redo och en vaksam blick efter vargar, de hon kunde se var antingen i färd med att döda män eller kvinnor i Cadyn Shore eller själva bli dödade, återgick hon till att ägga sina styrkor. I söder föll mer av blixtarna och elden bland Shaido-krigarna än tidigare, men så vitt hon kunde avgöra gjorde det ingen skillnad. Striden och dess explosioner av eld, jord och människor fortsatte med oförminskad kraft. Spjuten framåt, ropade hon och viftade med sitt eget. Spjuten framåt! I myllret av Algaides Sisuai kunde hon inte urskilja några av de narrar som knutit en röd tygrem som huvudet och kallade sig för Sisuai Aman. Kanske var de allt för få för att påverka förloppet. Klungorna av våtlänningar verkade vara få och glest utspridda. Hon såg en av grupperna, både hästar och män, dras ned i gyttret av huggande spjut. Spjuten framåt! Spjuten framåt! Hennes röst klingade av jubel och triumf. Om så Ejsidena kallat till sig 10 000 vargar. Om så Shorilly hade kommit med 1000 visa och 100 000 spjut, så skulle likväl Shaido avgå med segern denna dag. Shaido, och därmed hon själv. Cheverna av Jumai Sept i Shaidos klan skulle bli ihågkommen i evig tid. Plötsligt hördes en ihålig knall mitt i stridslarmet. Det lät som om det kom bortifrån Ejsidenas vagnar, men det gick inte att avgöra om det var deras verk eller de visas. Cheverna tyckte inte om sånt hon inte förstod, men hon tänkte inte fråga Rial eller de andra och därigenom erkänna sin okunnighet. Och medge att hon saknade den förmåga som alla dessa kvinnor ägde, alla utom hon. Bland de visa tillmättes den ingen vikt, men att andra hade en makt som hon saknade var ännu en sak som hon ogillade. Ur ögonvrån såg hon hur det blixtrade till i myllret av Algaides Sisuai, uppfattade något slags vridande rörelse. Men när hon tittade dit fanns det ingenting att se. Samma sak hände igen. Ett ljussken som flimrade till i utkanten av hennes synfält. Och återigen fanns det ingenting där när hon vände blicken ditåt. Det hände alldeles för mycket som hon inte förstod. Hon fortsatte med sina uppmuntrande rop och synade sina visa. En del av dem gav ett ganska tilltufsat intryck med huvuddukarna borta och det långa håret hängande fritt. Kjolar och blusar som var täckta med smuts och ibland svedda. Minst ett dussin låg utsträckta på marken i en rad och jämrade sig och ytterligare 7 låg helt stilla med ansiktena dolda under sina sjalar. Det var de som fortfarande var på fötter som intresserade Cheverna. Där var Rial och där Alaris med sitt svarta hår, en sällsynthet bland Ael, helt i oordning. Summerin, som hade tagit för vana att gå med uppsnörd blus och därmed delvis blotta en barm som var ännu mer generöst tilltagen än Chevernas. Och Meira med en ännu bistrare min än vanligt i det avlånga ansiktet. Kraftiga Tion, spinkiga Belinde och Mordara, lika lång som de flesta män. Någon av dem borde ha talat om för henne om de hade börjat med någonting nytt. Designs hemliga öde band dem till henne. Till och med för en vis skulle ett avslöjande av denna hemlighet leda till en livslång pina. Och än värre, skam. Under försöken att uppfylla den tow de ådragit sig. Såvida nu inte de som kom på hemligheten helt enkelt drev ut kvinnan naken i vildmarken att leva eller dö bäst hon kunde och lika gärna kunde bli uppäten av något vilt djur som dödad av vem som än stötte på henne. Trots detta var Severna övertygad om att de njöt lika mycket som de andra av att undanhålla henne sånt som de visa fick veta under sin lärlingstid och resorna till Rudin. Det problemet måste åtgärdas, men det fick bli en senare fråga. Hon tänkte inte visa sin svaghet genom att fråga vad de gjorde nu. Severna vände sig åter mot slagfältet, och vad hon fick se tydde på att det började väga över till hennes fördel. I söder regnade blixtarna och eldkloten fortfarande lika tätt, men inte rakt framför henne. Och så vitt hon kunde se gällde det samma i norr och väster. Av de projektiler som riktades mot vagnarna nådde fortfarande mindre än hälften marken. Men det gick att märka en tydlig mattning av Eichedernas insatser. De hade tvingats koncentrera sig på försvaret. Hon skulle vinna. Tanken hade knappt hunnit fara genom henne likt en het våg när Eichedena tystnade. Det var bara i söder som det föll eld och blixtar bland hennes Algaidzishwai. Hon skulle just till att upphäva ett segervrål när en annan sak gick upp för henne. Bombardemanget av vagnarna fortsatte med oförminskad kraft. Men innan blixtarna och eldkloten nådde fram slog de i något osynligt hinder. Röken från de brinnande vagnarna började forma konturerna av en väldig kupol innan de slutligen bolmade ut genom ett hål i toppen av den osynliga väggen. Severna snodde runt mot de visa med en sån min att flera av dem ryggade undan för henne och kanske även för spjutet i hennes hand. Hon visste att hon såg ut att kunna använda den när som helst. Det var helt sant. Varför har ni låtit dem göra detta? Sa hon med rasande stämma. Varför? Ni skulle hindra allt de försökte sig på, inte låta dem bygga nya murar. Chion såg ut som om hon när som helst skulle kräkas. Men nu satte hon knytnävarna mot sina stadiga höfter och såg Severna i ansiktet. Det var inte Eichedena. Inte Eichedena, fräste Severna. Vem var det då? De andra visa. Jag sa åt er att anfalla dem. Det var inte kvinnor, sa Riel med svag röst. Det var inte... Hon svalde, alldeles blek i ansiktet. Sakta vände sig Severna om och stirrade på kupolen. Plötsligt kom hon ihåg att hon måste andas. Någonting hade stigit upp genom hålet där röken vällde ut. Ett av våtlänningarnas baner. Röken lyckades inte dölja det helt. Mot en blodröd bakgrund syntes en rund skiva, hälften svart och hälften vit, delad av en slingrande linje, precis som på de pannband Sishwai Aman bar. Rand Althors baner. Kunde han verkligen vara stark nog att bryta sig fri, övermanna Eichedena och höja denna fana? Så måste det vara. Eldstormen mot kupolen fortsatte, men bakom sig hördes Severna muttrande röster. De andra kvinnorna övervägde reträtt, inte hon. Hon hade alltid vetat att lättaste vägen till makten var att erövra en man som redan besatt den. Och redan som barn hade hon varit förvissad om att hon var född med de vapen som behövdes för sådana erövringar. Vid 16 års ålder hade hon lagt Saladrik, Shaidos klanhövding, för sina fötter. Och när han dog hade hon valt ut dem som verkade troligast som hans efterträdare. Murwadin och Kaladin hade båda varit övertygade om att vara ensamma om att ha fångat hennes intresse. Och när Murwadin, liksom så många andra, inte återvände från Ruidin hade det räckt med ett leende för att Kaladin skulle tro sig ha tjusat henne. Men en klanhövdingsmakt förbleknade strax invid den som Kar Akarn ägde. Och till och med den var ingenting vid sidan av det som hon såg framför sig. Hon rös som om hon just hade sett den vackraste man hon kunde tänka sig i ångtältet. När Randall Thor var henne skulle hon lägga hela världen för sina fötter. Pressa på hårdare, beordrade hon. Hårdare! Dessa Eichedir måste straffas för vad de gjorde design. Och hon skulle ha Randall Thor. Plötsligt hördes ett dån från frontlinjen tillsammans med ljudet av skrik och rop. Hon förbannade att hon inte kunde se vad som hände. Än en gång röt hon åt dem visa att öka sina ansträngningar. Men det verkade snarare som om eldregnet mot kupolen började glesna. Och sen hände någonting som även hon kunde se. Bortifrån vagnarna hördes en åskliknande knall och kaskaderna av jord som sköt upp slet med sig Karin Shore-klädda figurer. Inte som förut på enstaka platser utan i en lång obruten linje. Återigen exploderade marken under Shaido-krigarna. Sen ännu en gång och ännu en. Varje gång lite längre bort från de omringade vagnarna. Nej, inte en linje, utan en ring av exploderande jord, män och spjutjungfrur. En ring som utan tvekan fortsatte hela vägen runt vagnarna. Gång på gång på gång exploderade den allt vidare ringen. Och plötsligt knuffade sig Al-Ghaidid Siwai förbi henne, trängde sig genom raden av visa, flydde. Shewana slog efter dem med sitt spjut. Träffade huvuden och axlar och struntade i om spetsen blev rödare än innan. Stanna och kämpa! Stanna för Shaidos heder! De störtade vidare utan att bry sig om henne. Har ni ingen heder? Stanna och kämpa! Hon högg en flyende jungfru i ryggen, men de andra trampade bara ner den stupade kvinnan. Plötsligt blev hon varse att en del av de visa var borta och andra i färd med att lyfta upp de skadade. Rial vände sig om för att springa, men Shewana grep den längre kvinnan i armen och hotade henne med spjutet. Hon struntade i att Rial kunde leda kraften. Vi måste stanna, vi kan fortfarande få honom. Rials ansikte var en mask av fasa. Om vi stannar dör vi. Eller så slutar vi i bojor utanför Randall Thors tält. Stanna och dö om du vill, Shewana. Jag är inte någon stenhund. Hon slet sig från Shewanas grepp och rusade iväg österut. Shewana stod kvar där ännu en kort stund och lät krigarna knuffa henne hit och dit i sin panikartade flykt. Sen kastade hon spjutet till marken och kände på sin bältespåse där hon hade en liten kub med konstfärdigt graverade mönster. Det var tur att hon hade tvekat inför att kasta bort den. Hon hade kvar en sträng till sin båge. Hon hissade upp kjolen och anslöt sig till den kaotiska flykten. Men medan de andra flydde i skräck var hennes huvud fullt av nya planer. Hon skulle få Randall Thor på knä och Aes Sedena med honom.